Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Tänk dig lukten av kloak i 41 grader värme. Ta sedan tusentals fångar, träng in 70 i varje cell och ge dem max en kvadratmeter att leva på. Vi snackar Bangkok Hilton, Klong Prem, ett av världens mest ökända skräckfängelser. Jag var där för 6 år sedan då jag jobbade som utrikeskorrespondent i Thailand. Och det var då jag för första gången träffade dagens gäst, Kim Berglund, tidigare Kim Eriksson Siravan. Thailandssvensken som dömdes till döden, sedan till livstid. Efter 8 år och 7 månader lyckades han med att få komma hem till den svenska kriminalvården. Och fram till nu har han tackat nej till radio- och tv-intervjuer, men gått med på att träffa mig i ett soligt Stockholm 3 månader efter muck. Jag vill veta, hur fan överlevde Kim helvetet på jorden? Vem är han idag? Och hur återanpassar man sig till en lugn svensk förort efter nästan ett decennium i helvetet?
Jag var väl 22-23 när jag hade väl tjänat min första miljon.
Tills det smack boom tog stopp med dödsstraffdom.
Ja, det skriker och så höp höp och då ser jag hur det bara liksom blöder och skrik och så.
Fina gröna bänkar och rabatter. Väldigt fint. Alltså jag är nästan lite nervös. Sist jag såg Kim så var han väldigt skrupplig. Hans blå ögon såg ut att tillhöra en väldigt gammal människa. Han hade dock inte gett upp hoppet. Och nu står jag här, utanför hans dörr och väntar. Kontrasten kan knappast bli större från där vi såg sist. Från kloak- och kackerlackefängelset i Bangkok till prydliga rabatter och pastellfärgade funkishus i Hammarbyhöjden.
Hallå!
Hej!
Sitt! Det var länge sedan.
Ja.
Vad friskt det ser ut.
Ja, man har väl ätit.
Du har ätit lite mer.
Ska jag ta den
då? Ja, du får det nu. Får du lite extra träning. Ja. Ja, ursäkta att jag är så jävla tidig. Jag hatar när folk kommer tidigt. Det är bättre än mina gamla lägenheter jag hade i Göteborg. Biskop och länsman. Det här var ju riktigt fint ju.
Kim föddes i Sundsvall en kall februaridag 1981 och växte upp i det lilla samhället Njurunda i Medelpad.
Så.
Jag har ju komplex med dialekt.
Alltså.
Jag gillar inte att höra mig själv.
Nej, men det är ju inte jag heller. Du vet, folk kallar mig för hamnarbetare. Bara för att jag pratar så mycket göteborgska. Ja, jag tycker fan det här är rikssvenska, vet du.
Vi sätter oss i den ljusa och superrena soffan. Kim gillar att hålla det fint. Alltså tacka tusan för det efter vad han har suttit. Utanför fönstret går tunnelbanan med resenärer som nog inte kan föreställa sig att ett stenkast bort har de en av Sveriges få svenskar som överlevt skräckfängelset Bangkok Hilton. Vi kommer prata om brotten, straffet, flytten till Sverige och vem han, Kim Berglund, är idag. Men vi tar det från början.
Jag var en typisk hockeykille. Jag växte upp i Njurunda utanför Sundsvall. Så mina, vad säger man, klubbkamrater var bland annat Henrik Zetterberg.
Ser Zetterberg, passningen är idealisk och titta på avslutningen. Strålande Zetterberg mål, 2-0.
Henrik Zetterberg is 36 years old for the second consecutive season. He's going to play in 82 games. This will be his 82nd of this season and 1000 is a milestone.
Here's Eric. bra hockeyspelare till slut.
Ganska bra.
Så jag kan ju inte liksom, jag hade idyllisk uppväxt och liksom bra på alla sätt och vis. Mm. Så det var väl ingenting där som indikerade att jag skulle gå den här vägen, utan det var väl små beslut på en lång väg som liksom vart i den riktningen.
Hur kom du på liksom den idén att du skulle göra brott?
Nej, men det kom också stegvis. Jag började väl ganska tidigt, redan när jag var 14-15 och var rätt bråkig och slogs på stan. Jag hade lite av ett dubbelliv. Jag var liksom den här nyktra hockeykillen, och så på helger så kunde jag vara inne i stan och liksom slåss och vara lite av en värsting. Mm. Så det vart väl liksom att jag slutade med hockey, och då vart det ju naturligt, man hade ju styrketränat i hockeyn, så då vart det ju naturligt att man fortsatte styrketräna, och då kom ju dopingen in i bilden och jag började jobba som dörrvakt. Så det var väl egentligen genom gym och dörrvakt och dopingen som jag liksom upptäckte det här med att det går att tjäna pengar också.
Och pengar blev det. Kim startade en storskalig tillverkning av anabola steroider och var en av de första i Sverige som startade droghandel på nätet. Vi snackar alltså en tid där du inte kunde surfa på internet och ha telefonen igång samtidigt. Och det tog flera minuter att ladda ner en låt, och varje gång du skulle koppla upp dig, ja, då fick du stoppa fingrarna i öronen. Ja, jag är så pass gammal att jag kommer ihåg det här.
Så jag var väl bland de första att börja med just internetförsäljning. Mm. Och då var det en helt annan omsättning i pengar. Från att ha kanske tjänat så att man kunde liksom vara borta en månad och resa och liksom leva gott, till att bli mångmiljonär. Liksom. Mm. Och då är det ju...
Hur gammal var du ungefär då liksom, när det började gå riktigt bra ekonomiskt?
Jag var väl 22-23 när jag hade väl tjänat min första miljon.
Mm. Hur påverkar det dig att liksom, vid så ung ålder ändå få så mycket pengar? Liksom?
Det vart ju aldrig att... Jag har ju liksom aldrig arbetat eller haft ett normalt liv. Och aldrig behövt egentligen tänkt på vad saker kostar. Eller, så att det blir väl lite... Hur ska man säga, hybris, eller att man inte liksom lever i den verkliga världen. Så man har kanske inte samma referensramar som andra personer. Mm. Så att jag tror inte det, nu när jag kollar tillbaks på det, så var det nog inte alls bra. Liksom. Mm. För att jag hade nog mått bra av att fått ett längre fängelsestraff väldigt tidigt. Istället för att komma undan hela tiden så att det liksom inte tog stopp.
Tills det smack boom tog stopp med dödsstraffdom.
Ja.
Thailand år 2010. Då levde Kim med sin fru och sin nyfödda dotter i Rayong. Livet såg till dess ut att gå riktigt bra med lyxhus, pool, snabba bilar och dyra klockor. Kim är ingen Rolex-man, han föredrar AP. Alltså jag kan inte ens uttala det, men Audemars Piguet, ja, de är skitdyra i alla fall. Samtidigt var han vid den här tiden dömd i Sverige för dopingförsäljning och vapenbrott. Svensk polis hade hittat både labb och en Kalashnikov. Ett straff han hade planer på att avtjäna. Han hade köpt flygbiljett hem, jag har fått se den. Men sen hände det som för alltid skulle förändra Kims och hans familjs liv. Den 14 juli 2010 stormar hundratals poliser in, följt av ett stort gäng thailändska tv-kanaler som livesänder gripandet av den här Bad Falang, den dumma vita invandraren från Sverige. På armen hade den en klocka värd 600 000.
Nej, jag förstod direkt första 10 sekunderna. Det finns ju på liksom nyhetsklipp. De hade ju med sig ett entourage av journalister och tv-kanaler. För det var ju ett förutbestämt gripande. Liksom. Mm. Och jag fattade precis första minuten att nu är livet över. Liksom. Som jag visste det. Och jag visste vad konsekvenserna var också. För att jag hade läst alla böcker och sett Bank och Kilton filmen med Nicole Kidman och
starting Monday on Channel 2, the most celebrated Australian miniseries ever.
What sort of country is this? You don't have a jury?
Nicole Kidman, Denham Elliott.
I intend to plead not guilty.
Bangkok Hilton, the miniseries begins on Monday at 8:30 after the Flying Doctors.
Vi har ju pratat en hel del om fängelsevistelser i den här serien. Men Thailands fängelser är något helt annat än de svenska. De är extremt överbelagda och maten katastrof. Har du ingen på utsidan är det en kamp för överlevnad. Och det mest ökända fängelset av dem alla är Bangkok Hilton, Phnom Penh. Kim har dock även suttit sina första år på dödsdomsfängelset Bang Khwang. Det brukar av thailändare kallas för The Big Tiger för att det sägs äta upp sina fångar. Tills nyligen avrättades dödsdömda fångar inne på fängelset, fastkedjade till händer och fötter med kedjor, skjutna med kulspruta. Amnesty och andra människorättsorganisationer kallar The Big Tiger och Bangkok Hilton, Phnom Penh, för några av de värsta fängelserna på jorden, på grund av våld, sjukdomar och extrem överbeläggning. Vi snackar alltså ett fängelsekomplex med runt 20 000 fångar. Innanför murarna på Bangkok Hilton finns 5 fängelser med häkten, kvinnofängelse och den sista anstalten dit de livstidsdömda och de med dödsstraff hamnar. Avdelningen Kim hamnade på. När Kim greps och kamerorna riktades mot honom, ja, då vet han alltså vad som väntar. Han vet också att polisen säger sig ha hittat 53.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3 gram kristalliserat metamfetamin, vilket ger dödsstraff i Thailand. Och han vet att han kanske aldrig igen kommer få se sin nyfödda dotter.
Jag minns när jag satt där och vart filmad, det var under flera timmar liksom, och så står det ett så här insatsstyrkan runt om och liksom verkligen poserar med ett byte liksom. Men då minns jag i alla fall att jag liksom var aldrig ledsen eller vad ska jag säga, kände mest tomhet. Att jag liksom visste att nu kommer det bli ensamt liksom.
Ja. Vad tänkte du om din nyfödda dotter?
Nej, men det var samma där. Jag minns min städerska kom och bar på henne där i folkvimlet, och jag minns jag kollade och så kollade jag bort för att jag ville liksom inte, du vet, bli känslig, eller jag ville liksom stålsätta mig och inte
börja gråta liksom.
Eller börja tänka på det, utan mer liksom fokusera på att vad ska jag göra nu, hur ska jag göra det bästa av en situation. Direkt kickade ju tävlingsinstinkten in också. Nu gäller det, nu ska jag göra mitt bästa och jag tänker inte bli slagen och jag tänker kriga hela vägen och jag tänker komma tillbaks.
Enligt Kim blev han framad. ditsatt av en svensk infiltratör som samarbetade med svensk polis och även USAs federala narkotikapolis, DEA. Han erkänner att han både tillverkat och sålt anabola i Thailand, något som knappt är olagligt där. Men han har alltid förnekat att han tillverkade kristalliserat metamfetamin. Just nu är han mitt i en rättsprocess för att stämma skiten ur den svenska staten.
Av att utläsa papprena från DEA, det är de enda papprena jag egentligen har fått ut. Och det mesta är ju hemlighetsstämplat. Men där går det ju utläsa att det är på grund av dopingen och de internetsidorna jag hade. Mm. Det är det hela utredningen kretsar kring. Och sen står det liksom lite då och då att jag tänker i framtiden syssla med, och det är liksom infiltratören eller svensk polis ord som har planterat det här hos DEA. Mm. Så det är därför de förföljer mig i Thailand, och de får ju tips. Den enda vi har fått förhört, det var ju en thai-polis i rättegången. Och när min advokat frågade, hur visste du att det fanns ett labb här, eller hur visste du om Kim? Då sa han att samma morgon som det här beslaget skedde, då kontaktade amerikansk polis honom och sa att vi ska slå till på den här adressen. Vi har information att ikväll klockan 4, då kommer det börja tillverkas. För det visste ju, de hade ju planerat, eller det var ju de som utförde brottet själv liksom. Så att...
Det låter kanske hämtat som ur en konspiratorisk thriller. Att en svensk infiltratör skulle ha lurat Kim, sedan själv tillverkat ICE, sedan stuckit från platsen precis i tajmningen att thailändsk polis skulle slå till mot Kims hus. Allt orkestrerat av svensk polis i samband med amerikanska DEA. Men för 6 år sedan, då jag träffade Kim i Thailand, fick jag se dokument som delvis styrker det Kim säger. Jag kunde se att det har funnits en svensk som betalats av den svenska polisen för information om Kim. Men enligt den utredning som Rikspolisstyrelsen gjorde ska svensk polis sagt stopp när väl informatören ville utföra brott för att sätta dit Kim. Förundersökningen om tjänstefel lades ner. Polisens ord står mot Kims ord. Kommer du ihåg känslan när du fick dödsdomen?
Ja, då hade det ju gått rätt långt i processen, och jag hade ju ändå fått fram mycket bevisning om att jag hade liksom utsatts för ett brott. Och hade det varit liksom västerländsk domstol så hade jag ju blivit friad. Och jag hade ju väldigt bra advokater. Och de var ändå hoppfull att jag skulle kunna bli friad. Så att jag levde väl lite på hoppet också.
När det var dags för domen fanns den tyvärr nu döda journalisten John Kjellman på plats. En fascinerande man som jag drack öl med några gånger i Bangkok. Kjellman skriver så här om dagen då Kim fick sin dom, citat. Han bär en urtvättad fångdräkt med nummer 9041 på ryggen. På armarna sitter röda band, en signal om att han riskerar dödsstraff. Kim sitter stel med svettig nacke då domaren ska läsa upp domen. Kjellman skriver, citat. Efter en oändlighet ler domaren, böjer den lilla svarta mikrofonen mot sig och säger: jag dömer dig härmed till lagens strängaste straff, döden. Men av flera skäl omvandlar jag straffet till livstidsfängelse. Kim ser chockad ut, närmast förvirrad. Tolken får förklara flera gånger. Slutcitat.
Så när jag fick domen så var det ju mest ilska. Det kändes lite... Det blir liksom sån adrenalin på slag så att man blir liksom inte ledsen, eller man blir mest upprörd. Mm. Och det blir att man skärmar bort runt omkring. Man hör inte vad som... Jag minns efter de sa dödsdomen, då liksom minns jag inte så mycket mer. Vad...
Det är lite som när folk får ett cancerbesked. Alltså så fort man hör ordet cancer, sen går ju ingenting annat in liksom.
Nej, och för mig där och då, även om det vart omvandlat till livstid, så var ju det... Men då när man får det beskedet och vet att även 8 år kändes som... Att jag visste att vi hade ett avtal och att jag kunde komma hem efter 8 år, så var det ändå alldeles för många år för att liksom uppskatta eller liksom ha hopp.
Minst 8 år. Det är först då man har rätt som svensk att ansöka om att få avtjäna resten av sitt straff hemma i Sverige. Det ska dock tilläggas att vid den här tiden var Thailand mer än lite förbannade på Sverige. Kommer ni ihåg hon diplomatdottern? Hon dömdes 1994 till 43 års fängelse för heroinsmuggling och överfördes till Sverige. Thailand villkorade överföringen med att hon skulle avtjäna hela straffet i Sverige. Så skedde inte. Diplomatdottern släpptes efter ett regeringsbeslut. Så för Kim betydde det här dålig diplomatisk stämning. Och att det kanske skulle bli betydligt längre än 8 år.
Kan du beskriva din första dag i fängelset?
Väldigt. Jag kom på kvällen väldigt sent. Och alla hade ju gått upp på rummen. Så att det var ju helt tomt på fängelsegården. Och det såg riktigt så här pittoreskt och idylliskt ut. Och du vet, solnedgången i Thailand, det var alldeles rosa himmel. Och så jag liksom, första tanken var, det här var inte så farligt, det här kan man ju leva med. Och så blev jag ledd för en trappa och så hör jag bara fläktar och liksom mummel och så där, det är rätt dovt ljud. Så kom jag upp för trappan och så kollade jag in och... Det var liksom chockerande att se. Då har man trängt in drygt 1000 personer i vad som kan jämföras med en liten gympasal eller vad man ska säga.
Klong Prem är uppbyggt i olika block som ser ut som stora burar. Då fängelset är så extremt överbefolkat har de till och med gjort en stor cell mitt i korridoren. Mellan de andra cellerna. I den cell Kim vistades i fanns det runt 70 andra fångar.
Hur mycket yta har man liksom? Om man vill ligga och sova eller?
Vi brukade, när vi kom in i rummen, så brukade vi mäta. Börja från en ände till en annan och så mätte vi från armbågen till... Man knyter näven och så får man den platsen som ens underarm är.
Jag har tagit fram tumstocken. Från min armbåge till mina knogar är det 33 centimeter. 33 centimeter att leva på. Det betyder att några får stå medan andra sover. När jag frågar Kim hur han skulle beskriva Bangkok Hilton utbrister han spontant ett ord.
Kloak. Det är ju liksom öppna system där och det är liksom unket, mögel, kloaklukt.
Hur går man på toa?
Det finns sån här, vad heter det, squat toilet. Mm.
Hål i golvet liksom.
Ja. Mm. Och det i sig var väl inte problemet. Just hygienen var ju att det fanns inte tillgång till vatten. Mm. Fanns stora kar liksom med vatten som fylldes upp under natten, men 1000 fångar som ska tvätta kläder, gå på toaletten, tvätta sig, det är ju så varmt där. Mm. Det blir inte enkelt. Man har ungefär en minut på sig och ta vattnet innan det är slut. Så man hinner med några skopor vatten liksom.
Jo, vi sågs ju, vad var det, 2016, 6 år sedan. Och jag kommer ihåg, det var ett av mina första besök på fängelse i Bangkok.
Ett överfullt fängelse med tusentals fångar. Och nu ska vi se om vi kan få träffa någon av svenskarna.
Och de sitter här. Över 40 fångar kan få trängas i en cell. Vi snackar en kvadratmeter per fånge. Minst en av 10 är självmordsbenägna enligt rapporter från människorättsorganisationer.
Och det första som händer är typ att jag har 2 kackelacker som så här springer över foten på mig. Det var skitvarmt, det kanske var 40 plus någonting. Och jag glömde aldrig min när jag kom där. Jag var så här, hallå? Och du bara, vem fan är du? Vad tänkte du när du såg mig där? När du satt inne?
Nej, det var ju rätt, inte känt, men det hände rätt ofta. Vi inne i fängelse kallar det bananbesök. Turister.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Som kommer och köper mat, det brukar ju vara på Koh San Road bland annat, att sådana här backpackers besök fängelset och, och de flesta av oss gick ju aldrig ut på sånt, det var ju liksom man kände, varför det kallas bananbesök är ju för att man känner sig som en apa i en bur och folk kommer och köper mat till en och att man liksom får ge dem snaskiga historier för att få mat liksom.
Aj, fy fan. Kan du berätta lite, hur funkar det till exempel med mat i thailändska fängelse?
Deras kriminalvård har en budget på 4 kronor per intagen som går till mat. Då. Så att det i princip räcker till 2 skålar ris om dagen, morgon och lunch. Det ska egentligen finnas en slags soppa med antingen kyckling eller något, men all kött på kycklingen tas ju bort innan och det når ju aldrig riktigt fram, utan det försvinner på vägen in i fängelset, så att
det
är 2 skålar ris och resten får man ju köpa själv.
Vad händer då om man inte har några pengar?
Nej, då är man utan.
4 kronor per fånge och dag. Bara för att sätta det lite i kontext. I Sverige så lägger man 52 kronor på mat för varje fånge varje dag. Och totalt lägger vi 3 305 kronor per dag. Oavsett om det är billigare i Thailand så är det inte 4 kronor billigt.
Men just det, när man sätter ihop så många fångar liksom på ett ställe. Och, så, och de är hungriga också, många av dem. Blev det mycket bråk, liksom, mycket våld?
Ja, men relativt lite med tanke på att vi alla tänkte 1000 personer, alla kriminella och kanske haft vänta livstid liksom, så kan man tänka sig att det skulle vara kaos, men det var inte på grund av narkotikahandeln. Och att det var, allting var så uppstyrt med hierarki och just pengar. Så de som vakterna ihop med de som skötte narkotikahandeln, och nu pratar jag inte om inne i fängelse, där var det inte mycket, det var liksom eget bruk, utan det var ju att det styrdes inne från fängelset ut i Thailand, Asien och hela världen med hjälp av mobiltelefoner, och då vill man ju inte ha liksom bråk eller mord, eller, för det stoppar ju affärerna. Det här var ju något som pågick 24-7. Och några timmars uppehåll i det här kan ju förstöra en jättestor knarkaffär på utsidan.
Så det var lite som, okej, man har vakterna, men egentligen är det kanske liksom mer maffian, gangsterna som håller, att alla håller sig lugna liksom.
Ja, så var det. Vi såg aldrig några vakter.
Vi såg inga vakter?
Nej, det var De satt på sina kontor och de hade betalt för att sitta där och göra så lite som möjligt.
En av de första saker som hände kort efter att Kim blev häktad var just ett mordförsök. På häktet hade inte gängen samma kontroll. Jag frågade honom om han inte var rädd.
Nej, inte rädd på så vis, för att det var liksom på häktet några gånger där det var sån här oprovocerat våld, någon som fick psykos och högg en annan i halsen medan han sov. Oj. Helt liksom såna grejer.
Var du i din cell eller?
Ja, bara några meter ifrån mig.
Fy fan. Såg du det liksom eller märkte
Nej, jag var först? Vaknar att det skriker och så höp höp och då ser jag hur det bara liksom blöder och skrik och så att han hade väl väntat till den här killen hade somnat då, och sen försökt hugga han i halsen, men i och med att vinkeln blev svår och det är så mycket folk som ligger, man ska tassa fram och så träffade nästan alla knivhugg bakom örat och på örat och så att han överlevde.
Oj.
Men sånt blir ju en tankeställare att när någon gör så här vansinnesgrejer liksom. Men just det här andra våldet, det var ju många mord annars också, nästan varje månad och våld och så, men då var det ju väldigt planerat, det var liksom snyggt skött på något sätt. Man kunde känna direkt, man visste när något skulle hända.
Hur märkte man det liksom?
Det vart väldigt tyst, väldigt lugnt, tryckt stämning. Oftast skedde ju våldet direkt på morgon när det låstes upp. Oftast så var det att de som inte hade mer att göra, de vart liksom så här, om man skulle, säger vi, till och duscha direkt på morgon. Ja, men då kunde det vara någon där man kände, någon tajare som liksom bara, nej men kom in, var inte här nu, gå iväg. Det går liksom, man hade de här signalerna att här vill man inte vara just nu liksom.
Försökte de någon gång liksom dra in dig i den skiten? Behövde man vara med i ett gäng eller en gruppering för att vara säker på insidan?
Nej, alla hade väl sina strategier.
Så för att sammanfatta. Kim har 29 år gammal gripits under uppmärksammade former, suttit i häkte och bevittnat ett mordförsök för att sedan dömas till döden och få det omvandlat till livstidsstraff. I Thailand kan livstid betyda att du endast kommer ut på baksidan av fängelset genom den ökända röda dörren. Den är bara stor nog för kistor. Väl i fängelset startar Kim sin nedräkning för att få ansöka om att flyttas till Sverige. Han vet att det blir minst 8 år på Bangkok Hilton. Hur överlevde han det?
Redan liksom första dagen när jag kom in där, jag minns, jag såg hur de satt på parkbänkar och så hade de telefon och det liksom såg ut som i film. Det är massa med anteckningsblock, det var köer för att liksom använda telefonen. Och jag tänkte, jag frågade en äldre kille från Hongkong, frågade, vad håller de på med? Är det gambling? Och han bara, nej, det är narkotikahandel. Och jag vart alldeles chockad nästan.
Det var helt öppet liksom?
Ja, helt öppet. Och jag ville ju också ha mobiltelefon, jag ville kunna ringa anhöriga, jag ville ju förbereda mitt försvar och allt som omgärdade mitt fall. Blir du gripen med en mobil, då får du liksom, då kan du bara glömma att bli överförd till Sverige eller efter 8 år eller ens få en amnesty. Då är det liksom life. Mm. Så när man använde telefon, det var ju liksom egentligen det värsta brottet man har gjort. Med konsekvens, tänk så att då.
Fanns det några då som ställde upp typ som målvakter på det då? Eller?
Ja, det kallade vi stuntmen.
De kan det inte vara så frivilliga stuntmen, eller de var redan fakt kanske?
Ja, de hade redan liksom gett upp. Och de såg det som en inkomst att, ja men då kan min dotter eller son få en bra skolgång. De fick ju bra betalt, så det var ingen som vart illa behandlad.
Sen behöver man förvara och ladda telefonen och muta vakterna om de skulle få för sig att bråka. Men pengar var inte ett problem. Kim hade rätt mycket pengar när han greps. Och om man kunde ha en fungerande telefon på insidan så skulle han fylla en funktion för de mer etablerade fångarna.
Så min funktion var väl egentligen att jag hjälpte många i början att sätta igång sina affärer. Jag köpte mobil, så jag kan väl säga att jag finansierade. Och det är väl moraliskt förkastligt, men i den situationen där och då liksom med en osäker framtid, så det liksom var den utvärderingen jag tyckte var värd att göra.
Du var som en investerare.
Ja, jag hjälpte dem att komma igång, och det var nu med facit i hand var det, jag hade inte kunnat gjort det bättre, för att sen åren senare, flera av de här vart ju enormt rik och mäktig.
Mm.
Och när mina pengar var slut och liksom, så vart jag ju alltid, vart jag än kom, vart jag ju välkommen och omhändertagen. Så jag hade ju liksom, för att vara i helvetet hade jag ju det så bra som man kunde ha det där.
Ja, uppenbarligen ett väldigt annorlunda system där fångarna på många sätt styrde showen. Och de tyckte inte det blev bättre efter att det blev en militär statskupp i Thailand. En av 13 statskupper i Thailand i modern tid. För de där jävlarna satte nämligen stopp för deras överlevnadsstrategi, korruptionen. Nu för första gången kan Kim prata om saker det aldrig talas om innan. Just för att den omfattande och korrupta kriminaliteten på insidan upphörde då armén satte hårt mot hårt. Ungefär i mitten av Kims straff, 2013-14, gav militärjuntan amnesti till alla fångar som var svartlistade för att ha fortsatt sina brott på insidan, vilket gav effekt.
Det var ju korruptionen som gjorde det drägligt. Det var ju liksom det som gjorde att man kunde få in lite vitaminer eller få den där extra maten eller liksom några ägg och så. Men när armén då skulle ta bort all korruption på alla, det var inte bara i fängelset utan i hela samhället, då vart ju det som konsekvens att det drabbar ju alla fattiga.
Så korruptionen var bra i det här fallet?
Ja, i ett land som Thailand som inte klarar av att ha välfärd eller ta hand om de svaga eller fattiga, då är det ett måste i princip. Mm.
När man har sett på såna här filmer, liksom, det är verkligen, beskrivs ju som helvete på jorden. Liksom. Vad var det som var värst om vi började med att sitta i fängelse i Thailand?
Det absolut värsta är att inte veta när man kom ut. Hela Thailands straffsystem är ju uppbyggt för att skrämma eller vad man ska säga, i och med att det inte finns några fasta tider. Allt baseras på så kallad amnesty då.
Mm. Kan du förklara det för svenska lyssnare? De kanske inte vet det här med amnestin och kungen. Och liksom, vad är det som händer i Thailand när plötsligt massa fångar kan få...
Ja, det är ju när kungen fyller år eller någon anhörig till honom, oftast hans mor, så ger han då amnesty som en reduktion i strafftiden. Och det här gör ju att straffen i sig i Thailand är ju väldigt höga. Men i realiteten så blir det ju inte så om man sköter sig och får de här amnestierna.
Mm.
Men det kan ju vara som oss som var drogdömda.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där eller som är drogdömda, jag är ju fortfarande villkorligt frigiven, så får vi alltså en sjättedel av vår strafftid reducerad varje amnesty om vi har excellent class, som det heter då, den högsta klassen. Skulle du däremot ha bad or very bad så får du ingen amnesty alls.
Kim blev snabbt bad-klassen. Han blev påkommen med mobiltelefon. Men efter 8 år och 7 månader med massor av förhandlingar kom den magiska dagen. Han flyttades från Thailands fängelse till svenskt fängelse. På pappret skulle han avtjäna 21 år inom den svenska kriminalvården för 53 gram meth. 21 år. Alltså straffskalan i Sverige för grovt narkotikabrott är 2-6 års fängelse.
Hur var den kontrasten när du väl hamnade i svenskt fängelse från att ha varit i Thailands fängelse?
Ja, materiellt så var det ju liksom som att komma till ett hotell. Liksom allt är så uppstyrt och det är rent och fint och maten kommer tiderna. Du får liksom allt serverat. Medan i Thailand så fick du ingenting om du inte tog för det. Eller liksom löste det själv på något sätt.
Mm.
Så det var ju enormt. Och sen att jag liksom i Thailand hade jag alltid ansvar för folk. Jag hade ju min grupp eller liksom de jag stöttade och sådär. Och jag liksom försökte hjälpa dem så mycket det gick. Och det var ett enormt ansvar i Thailand, känner jag. Så när jag kom till Sverige liksom, jag kunde bara släppa allting och bara liksom göra tiden.
Det var som semester nästan.
Ja, och så den här osäkerheten, även om strafftiden inte var bestämd och jag bråkade med myndighet och domstolsprocesser här i Sverige för att komma ut tidigare, så var det ändå inte alls samma. Det var lite mer på lek här.
Mm.
Det spelar ingen roll något år hit eller dit, men det var för fightens skull liksom. Mm. Men i Thailand, där var det ju liksom med livet som insats. Det kunde, mattan kunde ju dras undan för det vilken minut som helst och livet var över liksom. Och ingen brydde sig.
Ja.
Så det var liksom en enorm lättnad att vara hemma och ha en liksom, inse att fan, jag kommer fixa det här.
Mm.
Det jag gjorde det liksom.
En av de största kontrasterna var tystnaden. Efter 8 år och 7 månader med konstanta ljud, dela cell med 70 andra, aldrig kunna vara ensam. Medräknat de år han fick spendera i Sverige innan frisläppning har Kim varit inlåst i drygt 12 år för brottet med de 53 grammen.
Hur tog du liksom tystnaden? Det blev tyst på natten.
Ja, det var ju första veckorna var en jättesvår omställning. Det var nästan så att jag fick någon slags psykos. Just det här att det var så tyst och lugnt. Och jag pratade med läkare då på häktet vad det kunde vara. För jag hade till och med, det var sån chock fysiskt så att jag hade svårt att prata till och med. Jag fick inte fram ord.
Mm.
Och han sa då att det är väldigt vanligt för folk som kanske har varit i krig och som haft en enormt hög stressnivå under lång tid och sen liksom slappnar av, så kan det bli någon sån här obalans i hjärnan.
Det blir sån här PTSD typ.
Ja.
Mm.
Så det tog mig nästan 2 månader att kunna liksom föra normala konversationer och...
Kim släpptes den 12 juni i år och kastades rakt ut i ett svenskt samhälle som han inte kände igen.
Det måste vara en jätteomställning. Alltså.
Ja, jag fick ju lite drygt 2 veckors varsel med att bli fri. Jag satt ju sista tiden på Täbyanstalten.
Mm.
Jag hann bara vara där en och en halv månad drygt. Innan var jag på Österåker som är högsäkerhetsanstalt av klass 2. Så det var ju liksom aldrig att jag fick någon riktig... Jag hade några 8 timmars permissioner under en tidsperiod och jag hann att göra 2 stycken 24 timmars permissioner innan jag möckade.
Mm. Det var inte mycket.
Nej, det är väl liksom en sån som har suttit lika länge som mig. De brukar väl ha i vart fall 2 års... så kallad utslösning där man kanske har 1 år med övernattningspermissioner och kanske helgpermissioner för att sista året var på halvvägshus eller till och med fotboja sista halvåret.
Mm. Så du har ingen fotboja nu, eller?
Nej.
Mm. Och det måste ju vara ett helt annat Sverige som möter det. Alltså bara en sån sak som smartphones liksom. Ja. Det måste vara så mycket som är nytt. Eller vad är det för grejer att reagera på liksom?
Men såklart, smartphone hade jag ju aldrig sett.
Mm.
Och
en liten tv.
Och det här med Chromecast och liksom kasta över till tvn. Just det tekniska går ju rätt snabbt att lära sig. Och liksom det som har varit svårt är ju, vem är jag?
Ja, vem är man egentligen efter nästan ett decennium i fängelse? Och 8 av dem i ett thailändskt fängelse. Det kan inte vara samma 29-åriga gangster som åkte in som kom ut.
När jag liksom tänker tillbaks vem Kim var som 29, jag var ju ett barn liksom. Mm. Jag var omogen, jag var arrogant. Jag hade inte respekt för livet. Och nu kommer jag ut som en man och liksom försöka komma på, vem är jag, vad ska jag göra, vad vill jag? Mm. Jag vill inte ligga på dödsbädden och tänka att jag inte reste dit eller gjorde vissa saker. Så det är väl mer sånt än det, vad säger man, materiella. Att jag vill ha en bil, jag vill ha ett hus, jag vill, det är mer upplevelser jag vill hinna och göra. För man vet aldrig när det är ridå liksom. Mm.
Vad har du, din dotter, har du någon kontakt med henne idag?
Ja, vi har jättefin kontakt.
Har det?
Så bra. Ja, första månaden jag var ute så var hon med mig heltiden. Hon var här i helgen också, 4 dagar.
Ja, hon är i Sverige nu?
Ja, hon bor i Sundsvall, hon är uppvuxen där.
Men fan vad bra. För det är liksom, jag tänkte på det när jag såg de här mediebilderna liksom. Och så läste man då om att du precis hade blivit pappa. Jag tänkte bara, shit alltså. Då är det helt livet över. Men jag har fortfarande bra kontakt.
Ja, det är ju tack vare hennes mamma. Och liksom, vi skilde oss som goda vänner och liksom har förblivit goda vänner och stöttat och hjälpt varandra. Och det har väl gjort att under alla år jag var borta i Thailand så hon väl alltid pratat väl om mig och liksom, hon har väl vuxit upp och alltid liksom, ja men pappa kommer hem efter 8 år och så när jag väl kom hem, ja då kanske jag inte kom ut, men då kunde jag ju ringa nästan varje dag och fråga hur det gick i skolan och så då fick vi ju en helt annan kontakt i och med att man kan ringa från svenska anstalter.
Har du haft dåligt samvete att du inte har kunnat vara där för henne som pappa?
Ja, det är väl det. Det är väl den största ångesten, eller vad man ska säga.
Mm.
Skam kanske man ska använda.
Mm. När du tänker tillbaka, liksom, för du måste ha haft mycket tid att grubbla och så. Är det liksom, vad hade du velat ha ogjort? Nu när du har facit i hand liksom.
Jag kan inte egentligen säga att jag ångrar brotten jag har begått. Det fanns liksom, jag kan, när jag rannsakar mig själv så kan jag förstå att jag gjorde vissa beslut och jag kan liksom acceptera att jag var den personen och jag valde vissa beslut och jag hade ett fantastiskt liv. Många, många år också.
Mm. Tack vare kriminaliteten till just det.
Ja. Mm. Och jag tror jag var en så pass orolig själ ända sedan tonåren att jag behövde den här resan. Jag tror inte att hade jag klarat mig längre eller jag tror jag hade inte vuxit som person då. Det hade nog gått åt helsike på andra sätt kanske. Med missbruk eller psykiskt eller...
Eller kanske inte levt då?
Nej.
Mm.
Så... Nej, jag är väldigt försiktig och liksom slå på mig själv. Varför gjorde jag si eller så? För att jag försöker förstå varför istället jag gjorde sig eller så och försöker acceptera. För jag är väldigt stolt oavsett vad som ledde till att jag hamnade där jag hamnade, så är jag väldigt stolt, för från den minuten jag greps tills jag sitter här idag så har jag gjort varenda minut, varenda timme har jag liksom gjort mitt absolut bästa för att liksom hålla hälsan i trim och liksom i mitt fall ta mig hem, hålla kontakt med min dotter, bygga relationen med min mamma och övrig familj, och jag har inte kunnat gjort någonting annorlunda eller bättre, och det är väl det jag försöker vara snäll med mig själv och komma på, att alla gör väl misstag och man måste förlåta sig själv, och sen det egentligen det handlar om, det är vad man gör efter man har gjort misstag.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podmy-produktion av Tredje statsmakten Media. Producent var jag, Victor Aldén, research av Jill Eriksson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson.